Ja, en guidebok om sex riktad till unga tonårskillar har väckt debatt de senaste dagarna. Respekt, en sexbok för killar är bokens titel och den är skriven av den svenska författaren Inti Chavez Perez. Och förlaget beskriver den här boken så här. En sexbok för killar tar upp frågor om sex ur unga tonårskillars perspektiv. Från det första ögonblicket spänning till att vara ihop under en längre tid. Här finns tips om hur man flörtar, hur man hånglar, hur man kysser och hur man kan ha sex på flera olika sätt. Och den här boken kom ut redan 2010, fick ett gott mottagande på många håll. Bokens finska översättning, den kom ut först för 5 år sedan. Och då, 2019, delades boken ut i nästan alla våra högstadieskolor. Det här som en del av ett offentligt projekt för att öka intresse för läsning bland unga. Och sen dess har den här boken funnits i våra skolbibliotek utan större dramatik. Men nu de senaste dagarna har en ny diskussion blossat upp efter att vissa avsnitt i boken delats och citerats på sociala medier. Och vi ska gå närmare in på det här strax. Men det som har cirkulerat på SOME och som vissa upplevt som provocerande, så det handlar om avsnitt i boken som innehåller mycket detaljerade råd på hur man ska gå tillväga när man har sex. Målgruppen här är alltså unga tonårskillar. Och nu har också vissa av våra framstående politiker kommenterat innehållet. Liksom också barnombudsmannen Elina Pekkarinen, huvudsakligen i kritiska ordalag. Samtidigt har andra försvarat och berömt boken. Varför väcker en flera år gammal guidebok om sex nu plötsligt så här starka reaktioner? Och hur borde vi idag egentligen tala med unga om sex? Det frågar vi i slaget efter 12. Välkomna med. Och med oss från Göteborg har vi bokens författare Inti Chavez Perez. Hej och välkommen.
Hej, tack så mycket.
Och med oss också elevhandledaren Kim Johansson från Sankt Olofskolan i Åbo. Välkommen.
Hej, tack så mycket.
Jag säger välkommen också Sue Soman, sexualterapeut vid Folkhälsan.
Tack ska du ha.
Och jag heter Ville Hupa. Inti Chavez Perez, du är alltså författare till den här boken som nu har väckt rubriker Respekt, en sexbok för killar. En första fråga till dig, vad tänker du om att din flera år gamla bok, eller strängt taget den finska översättningen av den här boken, nu har hamnat i rubrikerna på det här sättet i Finland?
Jag tänker att det här är en del av en internationell trend som pågår just nu. Det här är inte första gången i år jag behöver gå igenom en sån här debatt. Utan tidigare i år så förbjöds den här boken i Sydkorea. Och senare på sommaren så har republikanerna i USA försökt driva igenom en lag för att förbjuda den här boken i skolor. Och nu så kommer debatten till Finland. Även om jag förstår att för er kanske det framstår som att det här är en finsk debatt. Så ur mitt perspektiv är det här en internationell trend. Där det finns rörelser som vill förbjuda spridning av litteratur om sexualitet. Och minska bibliotekens och skolors frihet.
En detalj bara, den förbjöds i Sydkorea men jag har uppfattat att den sedermera har tillåtits igen. Stämmer det?
Det stämmer. Det var omfattande protester för att,
ja.
Som gjorde att beslutet överklagades.
Du skrev igår ett inlägg på Facebook som är öppet att läsa för alla och där säger du att ett mediedrev dragit igång mot det här i Finland. Varför skrev du det här? Vad ville du få ha sagt?
Jag skrev det inlägget därför att det var tyst i Sverige om det. Jag hade försökt få journalister att ta upp det här ämnet. De hade inte velat göra det. Så då gick jag ut på Facebook. Och det har lett till att Sveriges Radio tar upp det här som en nyhet. Och det har lett till att en tidning som heter Dagens ETC också kommer att ta upp det här som en nyhet. Jag tror att många av oss som bor i Sverige förstår inte hur starkt hotet är mot det fria ordet just nu. Världen håller på att förändras och väldigt, väldigt fort. Alltså den här boken, när den kom ut, nu pratar jag om USA, samma år som den kom ut i Finland. Den fick ju jättefina recensioner, jättefint mottaget i Time Magazine och så vidare. Och nu så finns det en lag som nästan är antagen som kommer förbjuda boken från att få finnas i skolor. Så vi pratar om en väldigt snabb förskjutning i vad som är tillåtet i samhället. Och om man tänker på Finland, det som händer nu i Finland, det är ju väldigt förvånande när man tänker på att Finland är ett land med väldigt många friheter. Ett land där man kulturellt har en frihetlig syn på att få vara naken. Och det finns en frihetlig syn på sexualundervisning. Så att det här nu också drabbar Finland är tyvärr ett litmustest för att de här rörelserna även vinner kraft och medvind här i Norden.
Tack, vi ska återkomma till dig. Kim Johansson, du är alltså elevhandledare på ett högstadium i Åbo. Du har det senaste dygnet jobbat hårt och läst dig igenom den här boken. Dina tankar om de senaste dagarnas medierapportering och om boken?
Först och främst måste jag säga att jag tycker boken är helt suverän. Den borde absolut läsas av tonåringar i enlighet med deras förstås utvecklingsgrad. Och man kan ju inte tvinga någon att läsa någonting. Vuxna kan alldeles lika bra läsa den här boken också. Den är fenomenal, så tack inte för den.
Jag tack för dina ord.
Fullständigt super. Och som en vuxen som har jobbat med ungdomar i 20 år, så det där. Ja, jag tycker den är bra.
Susoman, sexualterapeut, du jobbar alltså med frågor om sexualitet med såväl unga som äldre och har följt med de senaste dagarnas reaktioner. Vad säger du?
Jag tänker nog på helt samma sätt. Jag tycker att boken är suverän. Tack inte för det också. Jag läste den när det kom ut och jag läste den på nytt igår för att säkert ha koll. Jag tänker ju att vad unga söker efter och behöver är direkt och konkret information om saker och ting. Jag skulle verkligen inte önska att vi skulle gå tillbaka till det som kanske har varit mera vår ungdom, var man har sökt sig fram i blindo och måste testa allt själv och inte kunna prata saker om ting, inte kunna få hjälp till det. Och vad som händer idag är ju annars att unga ser mycket på porr. Och det är liksom där de lätt går in och tar influenser av. Så jag tänker att alla gånger är det bättre att ha en saklig vuxen som har skrivit en utmärkt bok där unga på riktigt får lära sig om saker och ting. Och lite tycker jag det har gått snett, eller ganska mycket också i den här diskussionen, att man lyfter ut små valda delar som verkar braskande. Helheten är ju helt utmärkt och fokuserar himla mycket på samtycke och kommunikation och sånt som ju är verkligen viktigt.
Jag känner att jag kanske lite måste här nu ta upp det som har väckt anstöt hos vissa. Alltså din bok, Chavez Perez. Där finns många råd om hur man lär känna sin kropp, hur man visar respekt för sin partner, vilka gränser man ska ta hänsyn till och så vidare. Och texten är väldigt rak på sak och utan omskrivningar. Jag har inte läst den från perm till perm, men jag har skummat igenom den och läst flera kapitel. Det som nu har väckt anstöt hos vissa verkar vara då enskilda avsnitt i boken som har plockats ut och spridits på sociala medier. Och det handlar till exempel om ett textstycke som beskriver oralsex mellan två män. Och för att nu de som inte har följt med diskussionen ska hänga med, så tänker jag citera det här stycket eftersom det har fått en viss spridning. Det står så här: det kan vara kul att kunna ta in en kuk djupt i munnen. På så sätt får du suga på så många av hans känsliga nerver som möjligt. Men i gommen har du kräkreflexer och det är inte så kul att halvkräkas medan man har sex. Och det här textstycket har alltså fått sitt eget liv på sociala medier och det handlar då om sex mellan två män. Sen finns också ett kapitel om sex mellan man och kvinna och annat. Min fråga till dig, Chavez Perez, hur ser du på det att vissa helt klart tycker att så här grafiska beskrivningar inte lämpar sig i en bok som ska finnas som en guidebok i skolbiblioteken på våra högstadier?
Jag tänker att de inte har läst hela texten som handlar om oralsex. Och det blir väldigt svårt för mig att kommentera en text som de inte har läst. Därför att hade de läst texten så hade de ju sett att det finns ju ett samtal som pågår i det här korta delen av boken som handlar om djupt eller inte djupt, och där jag också skriver om att när du ger oralsex, du behöver ju inte ens ta in den i munnen, Du kan ju också bara slicka på en penis med tungan utan att stoppa in den i munnen. Så att här, vad jag gör här är att jag ger olika typer av perspektiv. Därför att många ungdomar som tänker på avsugning, de har en bild som de har fått med sig från internet om att en avsugning är bättre ju djupare den är. Så att jag både ger verktyg för att ifrågasätta det, men också skriver konkret om hur man skulle kunna ge oralsex både djupt men också utan att ens lägga in en penis i munnen.
Vad skulle du vilja säga till de föräldrar som kanske blir obekväma av tanken att deras barn i tonårsåldern tar del av sån här innehåll i skolomgivningen i en bok som skolan har, kanske använder också i undervisningen?
Mm. Får jag svara på två saker där? För det första är att om du blir rädd eller arg när du ser någonting på sociala medier, då ska du vara medveten om att det kan vara så att det är någon som vill att du ska känna de här starka känslorna. Och i sådana fall kanske du ska ta en paus från sociala medier så att du kan komma i balans igen. Undvik att engagera dig med den här typen av innehåll. Alltså klicka inte, svara inte, sprid inte. Därför då kommer algoritmen göra att de här typen av budskap...
Men nu talar jag om den här boken som alltså du har skänkt till skolan.
Jo, fast att jag pratar om boken kommer inte hjälpa oroliga föräldrar. Utan oroliga föräldrar behöver lära sig källkritik. Och det är när du tittar på någonting på sociala medier. Då ska du fråga dig, vem är avsändaren? I det här fallet var det ju olika typer av främlingsfientliga konton som var de som startade hela det här drevet. Så det kan ge dig en fingervisning om att det här kanske är propaganda. Och det andra du kan göra är att du kan gå och försöka hitta källan. Vad är ursprungskällan? Och i det här fallet är det en bok. Och det är ganska lätt för dig att gå till biblioteket och läsa boken från perm till perm. Och då kan du själv bilda dig en uppfattning. Istället för att köpa det som skulle kunna vara misinformation på nätet. Men jag kan svara, så det var faktiskt mitt riktiga svar till föräldrar, för jag tror att det är det viktiga. Vi behöver prata om källkritik, men jag kan svara på frågan om du vill. Liksom.
Tack, det här räcker så här långt. Jag kastar över till Kim Johansson. Är det ok med så här grafiska beskrivningar i en guidebok som ingår i skolbibliotek?
Absolut, absolut. Och som Inti och Sus båda har påpekat, så det handlar ju den här boken om någonting bildar en helhet. Och det är hemskt viktigt att som läsare, som Inti just sa, läs den perm till perm. Och om du läser det som vuxen eller ung, det går ju att hoppa över saker som inte på något sätt stämmer överens med ens egen världsbild eller sexualuppfattning eller något annat. Men egentligen ska man inte göra det. Jag menar, vi borde alla klara av att läsa saker som vi inte nödvändigtvis intresserar oss eller som vi håller med om. Som sagt, det är en superinformativ helhet. Och jag vet själv att jag har vissa sådär problem med vissa grafiska beskrivningar, alltså ordet fitta, de första sidorna den förekom på i boken, så var för mig en tröskel att komma över. Men när man läser boken, Inti förklarar också i boken varför han har valt den här termen och det där, så kommer man över det. Men att jag tror att det största problemet som folk har med de små bilder och som de har sett på nätet, alltså inte helheten utan detaljer tagna ur kontexten, så är det att vi för det första antagligen är på något sätt oroliga som vuxna att det är för grafiskt och vi glömmer bort hur mycket ungdomar och tonåringar idag utsätts för mycket, mycket grövre grejer i sina telefoner på nätet. Och det andra är väl det att allt har ju att göra med att vad betyder vissa termer i mitt eget huvud. Vad har jag vuxit upp med? Vad är jag van med? Men att jag rådar alla att vidga sina vyer.
Men har du förståelse som elevhandledare och du fungerar liksom som ett slags länk mellan föräldrar och elever på sätt och vis som ni lärare ofta gör också. Har du förståelse för att vissa föräldrar kan bli ganska obekväma av tanken att den här typen av innehåll finns i skolorna? Eller är det bara liksom att idka källkritik och get over it som är budskap?
Alltså jag förstår att man kan bli obekväm av den. Och vi måste också komma ihåg att tonåringarna i våra skolor befinner sig så där individuellt på väldigt olika utvecklingsnivåer. Vissa är mer intresserade och vissa sexualitet har redan vaknat. Andras låter vänta på sig. Och det måste man ju också ta i beaktande i klassrummet i ämnet hälsokunskap då man behandlar sexuellt innehåll. Men att det känns så underligt. Alltså jag har den här boken framför mig och den har då kommit till Sankt Olofsskolan för 5 år sedan som ett finskspråkigt exemplar eftersom det ingick i det här bokpaketet som delades ut i alla högstadier i Finland. Den ser ut som den skulle ha tagits från hyllan direkt i en bokaffär. Den är orörd och därför tänker jag när du säger att en del känner obehag för att sånt här material finns att tillgå i skolbiblioteken. Men det är en bok bland hundratals.
Jag har alltså tagit del av en massa diskussionstrådar och också ringt samtal igår så att det finns andra också än vissa högerpolitiker som har reagerat på det här.
Jo, men att ja, det oroar mig om vi glider in i en sån här diskussion eftersom det finns ingenting. Ja, jag tycker som sagt att det är en bra bok. Så det oroar mig om vi glider in i en tid där vi börjar censurera material i skolbiblioteken som kurerats och som har liksom, eller som är utvalda för att lämpa sig för ungdomar enligt eget val. Det är ingen som tvingar den här boken i någons ansikte i skolan. Den används inte som undervisningsmaterial om inte en enskild lärare i någon skola väljer att ta någonting ur den. Men att, ja, den påtvingas ingen liksom.
Jo, det här är bra att du sa det här. Alltså den här boken har donerats som en del av en offentlig satsning till våra skolor. Men det finns alltså inte något utpräglat krav på att den bör inkluderas i undervisningen. Utan skolorna har en viss rörelsefrihet när de bygger upp sin sexualundervisning inom ramen för hälsokunskap. Nåja, Susoman, varsågod inte.
Får jag bara gå in här och förklara att som författare, bara för att ibland, jag tror på sociala medier, finns det lite låg litteracitet, alltså låg förståelse för litteratur. De böcker som finns i skolor som har sakuppgifter, man kan dela upp dem i 2 kategorier. En typ av bok är läromedel. Jag skriver läromedel. Jag har skrivit en biologibok som är jättestor i Sverige på mellanstadiet. Men respekt är inte ett läromedel. Ett läromedel använder sig av en typ av språk som är ganska populärvetenskaplig och siktar mot att leva upp till skolans kursplaner. Respekt är det som kallas för sakprosa eller facklitteratur. Och det är en annan typ av bok. Och där finns det mycket större friheter, inte minst i hur man använder språket och tonalitet. Och de här böckerna, de är bara ett komplement. De är inte grundlitteratur i skolan. Det är inte obligatoriskt, utan framförallt så används de frivilligt. Att elever, de har ett skolbibliotek och då får de välja vilka böcker de vill låna och läsa. Kanske de får uppgifter att de ska skriva en bokrapport och så vidare. Och i de fall där det är obligatoriskt att läsa ur boken, då är det en lärare som har bedömt att deras elever klarar av det. Och läraren gör också en bedömning av vilka delar av boken som ska läsas och diskuteras i klassrummet. Och då väljer den såklart delar som lämpar sig för det.
Jag hör vad du säger, inte Chavez Perez. Men jag funderar på de här föräldrarna som är upprörda och de är ganska många, åtminstone i vissa diskussionstrådar så går diskussionen het som bäst. När du säger att det finns en låg förståelse för litteratur på sociala medier, menar du då bara att de här föräldrarna som upprörs över den här boken som finns i skolorna, att de är korkade?
Nej, jag tänker att sociala medier är korkade. Sociala medier gör oss korkade. Jag tror inte att utan plattformen X hade det här otroligt korkade samtalet aldrig behövt äga rum, som har skett nu i Finland. Där landets utbildningsminister kritiserar en bok samtidigt som han erkänner att han inte har läst den. Att en utbildningsminister, att någon som ska stå för utbildning och vetenskap, gör en sån sak. Det är en sån enorm degradering av den intellektuella nivån i samhället.
Nu syftar du, tror jag, på utbildningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet, som alltså, det som jag har plockat upp är att han har kommenterat ombad som en kommentar i egenskap av undervisningsminister och konstaterat att på basen av de utdrag som han har sett så verkar det ganska rojsigt. Det var ordet han använde, men han erkände också att han inte har läst boken. Nu har Sus Åman inte fått säga någonting på länge, och jag tror att du gärna vill säga någonting här nu. Varsågod.
Tack ska du ha. Jag tänker alltså det här att många föräldrar oroar sig. Dels så är det ju självklart att plockar du bara ut en enskild del och lyfter upp den och du får ingen som helst uppfattning om helheten, så ur väldigt, väldigt många olika verk är det lätt att bli otroligt orolig och till sig över saken. Så jag vet inte hur mycket man liksom ska lyssna på just den biten. Men när det gäller föräldrar så där generellt sett, så är det ju många som funderar på sitt barns sexualitet och oroar sig för den saken. Och min så här känsla efter att ha jobbat länge med de här frågorna är att föräldrar i regel har en bild av att deras barn är väldigt oskyldiga och att sexualiteten kommer väldigt sent in i deras liv. För att som förälder ser man liksom sin egen lilla söta pupsing som sitter där och kanske ännu delvis leker hemma med något slags leksaker eller småsyskon eller så. Man ser inte barnens sexualitet. Lite kanske på samma sätt som barnen ser inte föräldrarnas sexualitet och föräldrar kanske inte ser så mycket av barnens sexualitet. Så då tänker jag att det är lätt också att kanske bli lite så här hemmablind för det, att barnens sexualitet börjar ändå utvecklas där i något skede. Och föräldrarna är väl i regel de sista som får höra om barnens väldigt explicita frågor eller hör hur barnen talar med sina kompisar eller vad de allt funderar på om sexualitet. I vissa hem var man talar öppet om det, så där kan det funka. Men där vad jag har jobbat med ganska mycket med tonåringar i högstadie, så tycker jag att de här frågorna som boken tar upp så är högst adekvata och sånt som tonåringar faktiskt aktivt funderar på och som de har väldigt svårt att hitta svar på. Att skolans sexualundervisning är ju ofta mindre explicit och det kan ju vara helt okej. Men frågan är då att var får man svar på de frågor man har? Och många tonåringar så inleder i alla fall sitt sexuella liv och kommer konkret att ha sex med andra människor. Medan de inte har en större aning om hur ska man göra det bra, hur ska man vara respektfull, hur ska man kunna kommunicera om det här. Och det här tänker jag att boken är ett jättebra svar på. För alla är det inte alls aktuellt, men det står ju var och en fritt att låta bli och läsa den om det inte känns bra.
Inte Chavez Perez, på gott och ont så är det nu då vissa avsnitt som har börjat leva sitt eget liv på sociala medier. Och det kan man ju förhålla sig kritiskt till. Men jag skulle vilja fråga dig, för att den här tonen i boken är väldigt rak på sak, som Kim Johansson också konstaterar. Man talar om kuk och fitta och man talar om anus. Och du går väldigt detaljerat in på vad som händer när två personer har sex eller vad som kan hända. Varför har du så oförblommerat och detaljerat valt att ge sexråd i den här boken? För det är just det här som jag tror att vissa tycker att är ett steg för långt. Vad var din avsikt?
Min avsikt är att nå ungdomar som kanske annars inte tar del av högkvalitativ information om sexualitet. De kanske inte går till olika typer av hälsokontroller för att prata om med en barnmorska eller liknande om sitt kön eller om sitt sexliv eller sina frågor kring sex. Kanske inte heller vågar prata med en lärare om det. Den typen av tonåring vill jag ge en källa med mycket hög grad av kunskap. Och den är skriven inte med vetenskapligt språk utan med ungdomsspråk. Det här språket i boken speglar de tonåringar jag har intervjuat i arbetet med boken. Så att om man är tonåring, när man läser boken, ska man känna sig speglad Och förhoppningsvis hjälper det till att vilja läsa och engagera sig i det här samtalet då, om sexualitet.
Jag vill pressa dig lite på det här. Finns här en risk att du generaliserar när du säger att det här språket är sånt som ungdomarna använder? Vågar du verkligen säga att alla ungdomar använder den här typen av språk som du odlar i boken?
Jag sa att det här speglar de intervjuer jag har gjort med ungdomar. Mm. Jag har inte intervjuat alla ungdomar som existerar, nej.
Mm. Ni lyssnar till Slaget efter 12 här. Vi talar om den här uppmärksammade guideboken om sex som Intija Vess har skrivit och som nu plötsligt har dykt upp i rubrikerna i Finland, trots att den originalversionen kom ut redan 2010, eller hur? Det gjorde Förlåt. 2010. Finska översättningen 2019. Bortom den här medieuppståndelsen så finns här ju viktiga frågor som ni redan har tangerat, det vill säga dagens unga växer upp i ett samhälle som ser ganska annorlunda ut än låt oss säga för 20 år sedan. Den mängd information unga utsätts för idag är massiv jämfört med några decennier tidigare. Ni har alla kontakt med unga i det jobb ni gör. Vilka krav ställer dagens samhälle på sexualupplysningen idag och kanske mer explicit sexualundervisningen i skolorna, Kim Johansson?
Det som jag tror att skolorna tampas med i alla läroämnen så är det att det finns ju en timresurs i varje läroämne och då gäller det att få tiden att räcka till samtidigt som all undervisning måste ju vara läroplansenlig. Och då tänker jag att liksom inom ämnet hälsokunskap också, så det som man har tid med under läsåret, under lektionerna under ett läsår, till exempel hälsokunskapen då, där den här sexualundervisningen är bara en liten del av hela ämneshelheten, så då måste man gå igenom saker ganska generellt, ta upp de viktigaste grundläggande pusselbitarna i allt som har med pubertet och sexualitet att göra. Men det finns kanske inte alltid, och här spelar gruppen också en viss roll, alltså gruppsammansättningen, gruppen man undervisar, att det finns kanske inte så mycket möjlighet till diskussion. Och det som jag tycker är så fantastiskt med Intis bok är att där finns precis allt. Och som det redan har konstaterats, där finns exakt de svar på de frågorna som alla vi skulle ha vilja få svar på. Då när man själv funderar på det där.
Sus Åman, du har jobbat länge med frågor om sex och sexualitet och föreläst och undervisa. Vad krävs idag av sexualupplysningen jämfört med tidigare? Vilka krav ställer dagens samhälle?
Jag tänker att vissa saker kanske blir viktigare ännu att poängtera i och med att tidigare hade kanske inte funnits så hemskt mycket andra vägar eller andra källor att hitta bra sexualundervisning från eller bra överhuvudtaget hitta någon. Porren har kommit starkare in men också andra sociala medier som till exempel TikTok och så här. Att det blir kanske ännu viktigare att få liksom en tydlig och bra sexualundervisning som motvikt i det här. Att man faktiskt har någonting faktabaserat som man ger ut där. Och det tänker ju att alltså våra lärare i hälsokunskap och därmed i sexualundervisning i högstadie och gymnasiet så har ju fått en utbildning i det här. Och vi kan väl förvänta oss att de också ska kunna tackla det på ett ganska bra sätt. Men mera material ska absolut behövas. Och pojkarna är de svåraste att nå i det här. Alltså här vet vi också att av lite äldre tonåringar så de pojkar som har mest sexerfarenhet är killarna i yrkesskolor och de har sämsta kunskaperna när det gäller sex och sexualitet. Och jag tänker ännu på den där språkfrågan också att för mig är det en självklarhet att anpassa språket enligt den grupp jag pratar med. Att så har jag ett medelålders par i terapi skulle jag säkert inte tala om kukar och fittor. Eller en åldring som har svårigheter med sin sexualitet. Pratar jag med en tonårspojke så gör jag väl ganska automatiskt det. Då tänker jag att det här är ju alltså kvalitet i att jobba med sexualundervisning. Man anpassar alltid både innehåll och språk efter gruppen. Så nu om det är många, kanske 40 eller 50 plus föräldrar som går i taket på social media, tänker att men det här språket är ju inte riktat till dem. Det är ju helt fel målgrupp för det. Så att där skulle jag kanske lite försöka ta ett djupt andetag och fundera på att hur pratar man med olika människor? Och tonårspojkar sinsemellan pratar ju så här väldigt många.
Du nämnde här också kort, Susoman, att porren har kommit med, starkare med in i bilden. Vad bygger du det på och kan du utveckla?
Att det finns väldigt, väldigt många, framför allt tonårspojkar, som ser på porr. Och där tänker jag nog att visst är ungdomar smarta alltså och förstår att porren är inte samma som sex på riktigt. Men väldigt många tonåringar har också ett behov av att diskutera det här med vuxna. Så vad är det exakt som är annorlunda? Och hur ska man då ha sex på riktigt? Till exempel, vad händer i den mellanstegen? Hur kommer jag från att vill ha sex med någon, träffa en människa till att faktiskt göra det? Hur gör jag det här på ett bra sätt? Hur blir det fint för oss båda? Och det är någonting som du varken får svar på via porren eller många gånger via någon annan heller. Så där tänker jag att det är material som den här boken som behövs för att ge svar på de frågorna.
Inti Chavez Perez, du har också förstås jobbat med de här frågorna länge. Hurdana saker är det som tonåringarna du träffar idag vill veta? Vad är den vanligaste frågan eller de vanligaste frågorna du får när det gäller sex från tonåringar?
Det är så mycket, och det beror, tycker jag, ganska mycket på deras ålder. Jag märker en jättestor skillnad om jag träffar årskurs 7 eller träffar årskurs 9. Det är ju som en helt annan värld. Så ju yngre eleverna är, desto mer är frågorna om kroppen. Det kan vara väldigt detaljerad kunskap de efterlyser. Och det beror på att den här kunskapen, de har ju en fråga som de går runt och bär på. Och de har inte funnit svar i den mera generella beskrivningarna som finns om könsorgan till exempel. Så man behöver gå in i väldigt mycket i detalj. Men längst ut i förhuden, att den är lite mer röd där till exempel. Det kan vara en sån fråga som en yngre tonårspojke har. När man blir äldre, och kanske när man till och med debuterar sexuellt tillsammans med andra, då blir det andra typer av frågor. Och även där kan det vara väldigt konkret. Alltså till exempel, varför gör det ont när jag har sex doggy style? Alltså, det är en typ av frågor som är väldigt viktiga att få svar på. Och jag rekommenderar alltid att man ska besöka de hälsocenter som finns som riktade för tonåringar. Men jag ger också konkreta och detaljerade svar så att ungdomar får svar på det de frågar.
Med de orden sätter vi punkt för dagens diskussion. Tack för en mycket intressant sådan. Tack till dig, författaren Inti Chavez Perez. Tack också elevhandledaren Kim Johansson i Åbo. Och tack till sexualterapeuten Sus Åman. Det här var Slaget efter 12 idag. Jag heter Ville Hopa.